Makrorådet special från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådet special. Jag heter Victor Munkhammar och tillägget special betyder att jag har en ekonomisk makthavare med mig i studion. Välkommen till podden, vice riksbankschef Martin Flodén.
Tack så mycket.
Martin Flodén, kul att ha dig här. Det är ju nästan sista chansen. Du slutar om ungefär en månad.
Ja, det stämmer.
Ja. För ordningens skull ska jag säga att det är förmiddagen den 18 april när vi spelar in det här. Då vet ni som lyssnar vad vi vet som pratar. Det är ju tyvärr en orolig värld där ute och mycket kan hända också utöver det vanliga statistikflödet. Med det sagt, en sak vi vet är att inflationen i Sverige i mars sjönk till 2,2% mätt med målvariabeln KPIF. Det är den lägsta nivån sedan sommaren 2021. Vad säger du om det här utfallet?
Ja, men utfallet i mars var ju väldigt bra. Det, som du säger, nu är vi ju nära vår målnivå 2%. Och vi tittar ju kanske mer nu när vi försöker förstå inflationsdynamiken, så tittar jag mer på, dels tittar jag på en bred uppsättning av olika inflationsmått och på olika tidshorisonter, men vi rensar ju också ofta för energi för att få mer förstå inflationstrycket. Och även där följer inflationen och är nu ner på 2,9% av KPIF exklusiv energi. Men också när man bryter ner de här siffrorna på olika sätt, man tittar på varuprisförändringarna det senaste året, de senaste 3 eller 6 månaderna, när man tittar på tjänstepriserna, tittar på livsmedelspriserna. Egentligen hur man än tittar på den här marssiffran så såg det väldigt bra ut. Så det var lägre inflationssiffror än vad vi hade i vår prognos och vad de flesta andra bedömarna hade. Så att, det här stärker ju oss förstås i vår tro att vi är på väg tillbaka till ungefär där vi vill vara och att vi ska få låg och stabil inflation igen.
Ja. När Riksbanken i början av februari först luftade tankar på att det kunde bli en sänkning under första halvåret, så var en fortsatt gynnsam inflationsutveckling det viktigaste villkoret. Som du är inne på då, så nu i mars senast så var det ju en bra bit under både er och andras prognoser. Även i februari var det lägre, dock marginellt högre i januari. Men ändå, med tanke på utvecklingen här på slutet, finns det något skäl att inte sänka räntan när ni träffas nästa gång i maj?
Ja, men det vi sa på mötet i mars var ju att vi troligen kan sänka räntan antingen på mötet i maj eller i juni. Men under ett antal förutsättningar. Vi lyfter ju fram då att vi behöver fortsätta att se en positiv, en bra inflationsutveckling. Och det får man ju absolut säga att det här enskilda utfallet som har kommit därefter har ju varit helt i linje med det och till och med lite bättre än vad vi såg framför oss. Sen lyfter vi också ett antal risker eller utvecklingar som skulle kunna sätta käppar i hjulet för en räntesänkning i närtid. Och då pratar vi om geopolitiska risker, starkare efterfrågan än vad vi har sett framför oss, kronutvecklingen och så vidare. Mycket av det här har ju tyvärr också slagit in, så utvecklingen har ju varit lite tudelad de senaste veckorna.
Framförallt kronan är det ju mycket fokus på. Dels har ni pratat om den på ett helt annat sätt det senaste året än tidigare. Och sen har vi också sett att kronan har tappat ganska ordentligt här den senaste veckan. Vad tror du att den här försvagningen som vi har sett nu beror på?
Den verkar hänga väldigt mycket ihop med amerikanska ekonomin. Så fort det kommer nyheter om styrkan i amerikanska ekonomi. Vi såg ju för någon vecka sedan arbetsmarknadssiffror som var väldigt starka i USA. Så att där ser vi väldigt tydligt den här motståndskraften i ekonomin mot räntehöjningarna. Jag har sett hög efterfrågan från hushållen i USA. Då försvagade svenska kronan och framförallt så fick vi överraskande hög inflation i USA. Så där har man inte riktigt på samma sätt fått inflationen under kontroll. Och det spiller ju också över på kronan. Och sen alla de här geopolitiska riskerna. Det är ju tyvärr ofta så att när det blir osäkerhet i omvärlden så tenderar kronan att försvagas. Så vi har ju inte ett mål för kronan, men vi ser ju tydligt också i de senaste årens inflationssiffror, framförallt förra året, att den svaga kronan har bidragit till högre, framförallt varuprisinflation i Sverige.
Spelar någon roll, du var inne på orsakerna här, spelar någon roll för er varför kronan försvagas, om det handlar om att marknaden ser framför sig ränteskillnader, då att Riksbanken skulle ha en lägre styrränta än andra centralbanker, eller om det är sånt som du var inne på nu, geopolitisk oro och så vidare? Eller är det detsamma? Jag menar, den blir vad den blir och inflationsimpulserna från den blir vad det blir, så att säga. Men förstår du skillnaden? Är det viktigt för dig varför den försvagas också?
Ja, men det är viktigt varför den försvagas, men försvagningen i sig är också viktig. Så att inflationsimpulsen blir ju densamma oavsett varför kronan försvagas. Men sen finns det ett antal skäl till att också försöka förstå varför kronan försvagas. Det ena är ju så hur mycket beror på vad Riksbanken gör och förväntningar på vad Riksbanken kommer att göra i framtiden. Då har vi ju en möjlighet att påverka kronutvecklingen på ett annat sätt än om det helt är drivet av omvärldsfaktorer. I båda fallen kan vi ändå behöva reagera på det på grund av att det här bidrar till högre inflation i Sverige. Och då måste vi, även om vi inte kan påverka kronkursen, så kan vi med penningpolitiken förstås försöka få kontroll på inflationen genom att dämpa efterfrågan i svensk ekonomi. Så att vi försöker ju absolut analysera och förstå utvecklingen i kronan. Ja. Det är en del av vår analys.
Vi ska komma tillbaka till kronan, men eftersom du pratar om här efterfrågan i svensk ekonomi, enligt SCBs senaste månadsöversikt, de försöker ju ställa samman en gång per månad, SCB, alltså centralbyrån, olika indikatorer, så är Sverige i, citat, ett mycket svagt konjunkturläge, slutcitat. Efterfrågan är redan ganska dämpad.
Ja, så vi ser ju att penningpolitiken har fått effekt i Sverige, så att jag håller med. Efterfrågan är dämpad. Samtidigt så måste man säga att konjunkturbilden är ju inte helt entydig. Vi har ju sett vi höjde ju styrräntan med 4 procentenheter under 2022-2023. Det är ju en väldigt stor förändring i vår penningpolitik. Vi blev ju upprepade gånger ändå överraskade över styrkan i svensk ekonomi, att hushållen, som vi vet, är väldigt räntekänsliga. De har ändå fortsatt att konsumera. Bostadspriserna, de föll, men det har inte handlat om en kollaps. Stora delar av framförallt tillverkningsindustrin går väldigt bra. Och det kan ju vara kopplat till dels är det ju försvarsindustrin, men det är också satsningar kopplat till klimatomställning och så vidare. Stora infrastrukturprojekt. Vi ser ju att till exempel bostadsbyggandet, där kan man ju tala om en rejäl sättning eller nästan en kollaps. Förra året sjönk även hushållens konsumtion, och det är ju väldigt ovanligt att det sjunker. Så att det är ett svagt konjunkturläge på så sätt. Tittar man på arbetsmarknaden så är det inte lika tydligt, utan den har ju varit ganska stark. Så det är en blandad bild, men penningpolitiken har fungerat ungefär på det sätt som vi tycker är normalt. Men vi har fått höja räntan mer än vad vi såg framför oss från början.
Ja, vi ska återkomma till det. Tillbaka till kronan då, helt kort, för det är ett stort intresse kring den. I en stor studie som ni gjorde 2016 så är slutsatsen ungefär den här. Att en permanent försvagning med 10% ger en ökad inflation med 0,5 procentenheter cirka efter ett år. Sen den här gjordes då, så har ni påpekat vid flera tillfällen och haft en del fördjupningar annat om att det kan vara annorlunda i ett höginflationsläge, att en svagare krona kan slå igenom mer på inflationen då, typiskt sett det läget som vi har varit i under ett par år nu. Ni har inte riktigt kvantifierat det, men har starka anledningar att misstänka att det är så. Jag undrar, är vi nu fortfarande i en sån här höginflationsperiod, eller är vi nu tillbaka i en mer normal period? Det är inte bara i Sverige som inflationstakterna har faktiskt sjunkit tillbaka ganska ordentligt.
Ja, det är inte helt lätt att vara säker på svaret på den frågan. Det som ligger i våra prognoser är att kronans genomslag nu är ungefär det historiskt normala. Så att det är liksom huvudbedömningen. Men det finns ett antal skäl ändå att vara lite observant. För det första, om kronan återigen skulle försvagas ganska kraftigt i kombination med att den här geopolitiska osäkerheten får ett större avtryck på, säg, oljepriset, andra energipriser, råvarupriser. Så att det blir en dubbel kostnadssmäll igen. Importpriserna ökar på grund av att internationella priser ökar och på grund av att kronan försvagas. Då får vi återigen de här stora kostnadschockerna som företagen nästan tvingas att föra över till kunder på ett sätt som man inte gör. När rörelserna i kronan är små, så kan man ju ofta se igenom de här förändringarna och inte låta det slå igenom fullt ut på på konsumentpriserna. Men blir det återigen de här stora rörelserna, då är det nog troligt, eller vi ser i varje fall en risk att det återigen börjar slå på konsumentpriserna. Det är ena sidan av det. Det andra är att nu har vi gått igenom den här episoden med höga inflationstakter och företagen har vant sig vid att ändra priserna och hushållen har sett också att priserna ändras. Det är inte lika överraskande längre när man möter högre priser. Och vi är lite rädda att både prissättningsbeteendet och hushållens acceptans för prisförändringar har ändrats. Så att reaktionen på nya kostnadschocker därför skulle kunna vara annorlunda än historiskt. Det är inte det vi har i våra prognoser och det är liksom inte vårt huvudscenario, men det är något vi försöker följa och vara observanta på om det börjar hända igen.
Ja. På marknaden är det många som funderar just på det här med kronan då i relation till det här om det ska bli en sänkning i maj eller om ni ska vänta lite grann. Och då har banken SEB frågat de stora marknadsaktörerna vad de tror att gränsen går för när växelkursen sätter stopp för en sänkning i mars. Och det här gäller då eurokursen som ska jag säga stod i 11,62 strax innan vi gick in här. Och då blev svaret att genomsnitt säger de att smärtgränsen går vid 11,90. Tittar man istället på medianen så 12 blankt. Låter det som rimliga nivåer för att...
Nej, jag tycker inte man kan ställa frågan på det sättet. Utan vi är ju inte fokuserade vid en speciell växelkurs. Och växelkursen, även om vi har pratat mycket om växelkursen, så är ju inte det främsta som vi tittar på. Utan vi tar ju in massa data och indikatorer på vad händer med prisutvecklingen nu. Men framförallt, hur bedömer vi att det här kommer att påverka prissättningen och inflationen framöver? Och det går inte att säga att det hänger på någon enskild växelkurs. Och framförallt den här växelkursoron, ja, det måste man, då kommer vi tillbaka till det här. Varför ändras växelkursen? Är det något som vi tror blir bestående och att det kan liksom vara starten på en trend där kronan bara blir svagare och svagare? Eller går det att hänga upp det här på, säg, specifika händelser som vi observerat i amerikanska ekonomin? Styrkan där och deras inflationsbekämpning som blir lite mer utdragen tror ju många nu än vad man trodde för bara 2-3 månader sedan. Finns det anledning att tro att det där blir ännu värre? Ja, men i förväntan så är ju redan det inne i marknadsprissättningen och så vidare. Så att det är en väldigt komplex fråga som måste in i en bredare analys och jag vill inte hänga upp det på någon enskild nivå på det sättet som den frågan var formulerad.
Nej, så här sa du enligt det senaste protokollet då från mötet i mars, citat, om antingen kronan försvagas eller hushållens efterfrågan ökar snabbt redan på förväntningar om en tidig räntesänkning så blir en tidig räntesänkning inte lämplig. Kronan har försvagats, vad gäller andra benet här, hushållens efterfrågan ökar snabbt redan på förväntningar. Tycker du att vi har sett några tendenser till det?
Ja, det tycker jag. Vi har ju sett en del, och det är ju inte några jättetydliga indikatorer, men vi har ju sett till exempel optimismen på bostadsmarknaden. Det finns en del tecken på att den har tilltagit. Det har kommit nyhetsrapporteringar om att utlandsresor inför sommaren säljs väldigt snabbt just nu och så vidare. Och det här är ju lite det som jag var inne på i början. Vi har fått väldigt bra inflationssiffror efter förra penningpolitiska mötet. Samtidigt då, jag listar ju ett antal risker som skulle kunna sätta käppar i hjulet för en tidig räntehöjning. De riskerna har samtidigt förvärrats. Så att vad det här betyder då för nästa penningpolitiska möte, det kommer vi nu under de kommande veckorna att analysera i den penningpolitiska processen.
En annan sak som du har mycket prat om från dig men också de andra ledamöterna var ju andra centralbanker och noterade då att i plural, inte bara ECB utan andra centralbanker. Samtidigt är ju Riksbanken en självständig centralbank, vi har en egen valuta. Hur viktiga är de här andra centralbankerna egentligen?
De är inte avgörande och vi sätter ju penningpolitiken utifrån svenska förhållanden. Sen måste man ju ha med sig att framförallt under de senaste 2 åren, den här inflationsuppgången som vi har fått, det har varit ett internationellt fenomen och orsakat i ganska hög utsträckning av gemensamma chocker. Globala chocker till råvarupriser och till leveranskedjor och produktionskedjor. Så att vi har ju reagerat på samma chock. Det är ju naturligt att vi reagerar snarlikt. Sen är ju dessutom Sverige en liten omvärldsberoende ekonomi. Så att det är klart att vad som händer i andra länder spelar roll för vad som händer i Sverige. Och då är det ju viktigt att de andra länderna får kontroll på sin inflationsutveckling också. Får de det så kommer det underlätta för Riksbanken att få tillbaka inflationen till 2%. Så att vi i vår penningpolitiska beredning måste vi förstås ta in omvärlden och analysera vad de gör, och det påverkar oss. Det betyder inte att vi kommer att kopiera vad de gör eller sitta och vänta på att de ska göra något innan vi reagerar. Är det motiverat att reagera tidigare i Sverige så kommer vi att göra det. Och det kanske kan vara för att vi har en ekonomi som är mer räntekänslig, där penningpolitiken, trots att vi har höjt styrräntan mindre än i princip alla andra centralbanker, så har vi nu de senaste månaderna börjat få tydligare kontroll på inflationen, skulle jag säga. Och vi ser ju också en tydlig konjunkturpåverkan.
Ja, vad gäller tolkningen av de andra centralbankerna, som jag ska försöka ge mig på en sån sen ni hade det här mötet, så har det blivit tydligare att ECB, alltså den europeiska centralbanken, kommer att sänka i juni, tecken i tal, kommentarer och så vidare. Och också tydligare att den amerikanska centralbanken Federal Reserve inte kommer att göra det, till snarare lutar åt juli eller kanske till och med september. Hur tungt väger de här två? Man har ju utgått från att ECB är den viktigare, som den förra riksbankschefen Ingves brukade prata om det, som en elefant som sprutar vatten och det skvätter på de andra. Så den ligger ju närmare, och Europa är ju viktigare för Sverige. Men om du ska, det känns som att i er kommunikation så har Fed lite seglat upp som mer avgörande än den har beskrivits tidigare.
Ja, det kan ju bero kanske på att det i den amerikanska ekonomin det har hänt mest de senaste månaderna. Det var ju en väldigt aggressiv marknadsprissättning på Fed runt årsskiftet. Och med aggressiv menar jag att marknaden och många bedömare trodde att Fed skulle sänka sin... De har ju höjt styrräntan mycket mer, men att de också skulle sänka väldigt snabbt i år. Kanske med upp till 8 räntesänkningar eller något sånt. Och nu... Helt plötsligt så talar man om att de kanske inte kommer sänka räntan alls i år. Det är ju på grund av den här fortsatt överraskande motståndskraftiga amerikanska ekonomin, där man nästan kan prata om högkonjunktur trots att de har höjt sin styrränta med 5 procentenheter. Och man ser inte, inflationen sjönk ju ganska snabbt när de här första kostnadschockerna föll bort, liksom utbudsstyrda inflationen. Men man ser att det är ganska mycket som hänger kvar nu med löner som har ökat snabbt och tjänstepriser som inte faller tillbaka och så vidare. Så att i och med att det är så mycket som har hänt i den amerikanska ekonomin med förväntningarna på den, så är det naturligt att det är de vi pratar om. Det är ena delen av svaret. Den andra delen är att även om vi handlar mycket mer med våra grannländer i Europa än med USA, så är ju amerikansk penningpolitik är väldigt viktig för hela världsekonomin och påverkar vad som händer både inom euroområdet, men på asiatiska marknader och så vidare. Så att, definitivt så är vi intresserade av vad Fed gör.
Aha. Jag fortsätter att citera dig här från protokollet. Ett påpekande som jag tyckte var intressant var, du sa så här, citat: penningpolitiken borde förbli åtstramande även om styrräntan vore flera snäpp lägre än idag, slutcitat. Hur många snäpp då?
Till att börja med så var det ett borde som jag hade i ett resonemang kring, att just den här vändpunkten när vi börjar prata om en första räntesänkning och sen när vi faktiskt sänker räntan för första gången sedan 2016 då, på 8 år, så tror jag att den första räntesänkningen, kommunikationen kring den, får större effekter än en normal räntesänkning, så att säga. Så att jag uttryckte det här i samband med en oro för att, eller ett konstaterande snarare om att just den här första räntesänkningen är väldigt viktig, och det gäller att inte ta ut den i förskott, och kanske inte, vi vill ju inte heller att det ska leda till en total omprisning på marknaderna eller att förväntningarna springer i förväg. Men jag antar att din fråga handlar mer om liksom, var är en neutral ränta när slutar penningpolitiken?
Det är där vi kommer att hamna, det är där man alltid hamnar.
Det är ju så.
Så det är helt rätt.
Ja, och det, alltså en del centralbanker och många analytiker vill ju gärna prata om just den neutrala räntan och försöka siffersätta den. Det är inte jag så förtjust i, utan jag tycker det är ett sätt att undvika själva kärnfrågan. Frågan är ju, är penningpolitiken åtstramande nu eller inte? Nu ser vi ju att svensk penningpolitik är åtstramande, det är ingen tvekan om. 4% idag är åtstramande. Men det kanske inte alltid är, utan det här beror ju på, dels beror det ju på vad inflationen och inflationsförväntningarna är. Det är ju det som avgör den reala räntan. Sen tror jag att förändringen i styrräntan i sig spelar roll. Att vi har höjt från 0 till 4 gör att det blir mer åtstramande än om vi hade legat på 4% under lång tid. Och hushållen, företagen hade fått vänja sig vid det och planera sin ekonomi utifrån 4% styrränta. Sen har vi ju, alla frågar ju om vad är en icke-åtstramande styrränta på lång sikt och så vidare. Vi hade en fördjupning om det i senaste penningpolitiska rapporten. Där vi går igenom både vad andra centralbanker säger om sina styrräntor och vad forskningen säger om det här. Och vi konstaterar att det är, precis som tidigare, det är väldigt osäkert. Det finns ett antal faktorer som förmodligen påverkar vad som är en åtstramande styrränta. Och det finns ju en lång litteratur om det här med att de så kallade naturliga eller neutrala räntorna har sjunkit trendmässigt sedan 1980-talet fram till, åtminstone fram till pandemin, och att de är kanske 4-5 procentenheter lägre, eller var det då före pandemin. Kommer vi återvända dit eller inte? Och det här är ju en väldigt svår fråga där det finns olika åsikter. Det vi landar i den här fördjupningen är att de flesta bedömningarna fortfarande är att de neutrala räntorna förmodligen kommer under några år framöver vara tydligt lägre än vad vi är idag. Och ganska snarlika där vi var före pandemin. Men vi sätter inte riktigt ner foten i en egen bedömning. Jag tycker som sagt att det är bättre att göra en analys om är penningpolitiken åtstramande nu eller inte. Sen publicerar vi ju en prognos för vår styrränta 3 år framåt. Och det hänger ju ihop med vår bedömning av vad som är åtstramande under de kommande åren.
Ja, just det. Ja, samtidigt så den här första räntesänkningen maj eller juni eller vad det nu blir i all ära, så är ju liksom på lite sikt ändå det som är det intressanta kring vilken nivå en styrränta kommer att variera när centralbanken önskar strama åt respektive stimulera ekonomin. Och då, det är ju då den här neutrala nivån. Och du sa att ni inte gärna vill siffersätta det. Det har vi märkt, höll jag på att säga. Jag tror 2017 senast och dessförinnan 2006 var siffersatten det här. Och det gällande då är intervallet 2,5-4%. Sen har ni både skrivit och sagt i intervjuer, bland annat i den här podden, att förmodligen ligger i den lägre delen av det där intervallet, alltså ungefär 2,50. Vad är det som är så stort problem med att ni skulle siffersätta det och istället vill, som du var inne på, prata om faktorer och vad är det som kan tänka styra och så? Varför inte bara, om ni nu tänker er då att i lägre delen av intervallet 2,50, ja, då skulle ni kunna säga förmodligen mellan 2 och 3 eller mellan 1,75 och 3,25 eller något.
Ja, och vi har inte bara sagt att det förmodligen ligger i nedre delen av intervallet, utan 2022 sa vi, och det tycker jag vi upprepade nu i förra rapporten, att förmodligen i den nedre delen av intervallet eller strax under den nedre delen. Jag skulle väl personligen då, och det här är ju inte Riksbankssynen, säga, ja men 2-3% är kanske vad vi tror idag, men med väldigt mycket osäkerhet. Jag kan väl säga faktiskt att vi hade ju en ambition när vi skrev den här fördjupningen i senaste rapporten att ja, men vi uppdaterar det här intervallet. Men både tjänstemännen på Riksbanken och vi i direktionen, vi hade ganska olika uppfattningar om liksom vilken är mittpunkten i intervallet, hur brett är intervallet, hur mycket osäkerhet är det. Och det tycker jag speglar, det är en väldigt bra slutsats av hela den här analysen, att det finns väldigt mycket osäkerhet. Och givet att all den här analysen som vi tar in då även från forskningen och från andra centralbanker, att den landar i så olika slutsatser, då tror jag att det är dumt att lägga fast ett intervall. Vi har ju ett mål för inflationen. Vi vill att alla ska tro på 2% inflation, och där har vi medel för att påverka också inflationen så att den kommer dit. Ekonomin fungerar bättre om alla har ungefär samma förväntningar. Men när det gäller något så osäkert som den neutrala räntans nivå, det är ju underliggande reala räntor som beror på globalt sparande och investeringsbeteende. Där tror jag att det är olyckligt att försöka likrikta allas förväntningar. Det är bättre att all samlad marknadsanalys, hushåll och företag, man får ta till sig den forskning och den information som finns, men sen fatta beslut baserat på en egen analys som är informerad av all den här analysen. Men om alla tror ungefär samma sak som visar sig vara fel, så tror jag att det kan gå ganska illa. Och där ska inte vi då försöka likrikta sådana förväntningar.
Samtidigt så, det är svårt för allmänheten som har jobb att sköta, barn att hämta och ta in all den här analysen, titta på de här faktorerna. Då kan det finnas en poäng med att en aktör som Riksbanken som har ju väldigt mycket resurser och kompetens i det här säger att ungefär här, jag menar det här intervallet ni har på 1,5 procentenhet är ju ganska brett. Det är inte så att ni förbinder och säger att 2,22 är en neutral styrränta, utan skulle inte det vara en bra vägledning? Jag menar, det blir styrande för om man ska fatta långsiktiga beslut som man typiskt sett gör när man tar ett bolån eller något liknande.
Då är ju mitt besked att man måste planera för det osäkra. Och det har vi ju flera olika redskap samlat från myndighetssfären för att se till att det händer. Bankerna måste göra sådana kvar att leva på kalkyler som ser till att hushållen när man tar ett bolån att man planerar för en betydligt högre bolåneränta framöver än vad som ligger ändå i någon sorts väntevärde. Så att det är ju en bra utgångspunkt. Sen till skillnad från de flesta andra centralbankerna så publicerar vi en prognos för vad vi tror kommer att bli styrräntan 3 år framåt. Och man kan ju också se vad den ungefär börjar plana ut. Så det är ju ändå ganska mycket information om vad vi tror kommer att vara ett normalt ränteläge under de kommande åren om ekonomin inte utsätts för nya chocker och störningar. Men som sagt, man ska inte planera sin hushållsekonomi utifrån att det här med säkerhet kommer att inträffa, utan man måste se till att ha marginaler eller på olika sätt planera för att det kan bli annorlunda.
Ja, jag kan bara säga att den där slutpunkten då om 3 år, ungefär 2,50 var ju den då, ja. I räntebanan. Så att om det är något man ska hålla i handen så...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Kan man väl ta det då, kanske. Martin, era prognoser. Varför blev inflationsprognoserna så fel för ett par år sedan, 2021-2022. Nu har ni ändå haft lite tid på er att fundera över det. Man ska ju säga också att det var verkligen inte bara ni som var fel ute där. Men ändå antar jag intressant. Vad var det som gick fel?
Ja, det är ju en jättebra och stor fråga. Och det här är ju som sagt, det är inte bara vi på Riksbanken som funderar på det. Alla i Sverige i princip hade ju fel. Men inte bara i Sverige utan även internationellt. Och det kom ju nyligen den här utvärderingen förra veckan. Ben Bernanke har utvärderat Bank of Englands prognosförmåga och går igenom saker och ting. Jag har läst igenom den här rapporten och vet inte om det svaret blir så mycket tydligare när man har läst det heller. Det handlar ju om att de modeller, huvudkritiken gällde ju Bank of Englands modeller och liksom infrastrukturen kring hur man arbetar med modeller och så vidare. Jag tror inte i grunden att det hade ändrat inflationsprognoserna under 2021. Vi såg ju 2021 att inflationen tog tydlig fart i USA. Och i Europa under hösten 2021 så steg ju inflationen på grund av högre energipriser. Men inte alls när det gäller underliggande inflation. I USA så såg man ju även underliggande inflation som tog fart. Det var livsmedelspris men även varupriser också. Och där såg vi också att varukonsumtionen, framförallt efterfrågan på varukonsumtion under 2021 ökade väldigt snabbt. Hushållen fick på grund av, ja det var expansiv penningpolitik men framförallt var det extremt expansiv finanspolitik 2020-2021. Hushållen fick ökade disponibla inkomster, kraftigt ökade sådana under 2021. Samtidigt som produktionen sjönk och det var svårt med leveranser och få varor transporterade till USA. Så att där får man ju säga att inflationsimpulsen tycker jag kom. Det var kombinationen av utbudsstörningar och väldigt stark efterfrågan. I Europa så var vi alldeles för sena med att se att det här skulle spilla över till Europa. Det var ju mycket prat. Även i USA så amerikanska penningpolitiken reagerade ju inte förrän i mars 2022. Det tycker jag man ska ha med sig. Trots att de hade hög underliggande inflation ganska tidigt in på 2021. Och i USA så var det ju länge en diskussion om, är det här tillfälligt? Normalt sett ser man ju igenom energiprisökningar. Jag tänker, det slår inte på konsumentpriserna så mycket. Och den diskussionen tyckte ju vi på Riksbanken att Det är väl troligt att det här är en tillfällig uppgång i energipriserna. Vi fick in underliggande inflation som sjönk precis före vårt penningpolitiska möte i februari. Så att det var svårt att reagera med en räntehöjning då. Däremot tycker jag att vi borde tydligare ha tagit in de här riskerna. Vi såg ju ändå att inflationen var hög i USA. Den hade börjat ta fart i en del andra europeiska länder. Vi hade inte fått några inflationssiffror i Sverige som tydde på en inflationsuppgång. Däremot hade vi sett rapportering från vissa stora svenska företag att de skulle höja sina priser eller hade höjt priserna precis, som inte hade kommit in i statistiken ännu. Så att självkritiken tycker jag handlar om att måla upp en annan riskbild kring ett huvudscenario som ändå var att det fortfarande var en låg inflationsmiljö. Och den här riskbilden lyckades vi inte fånga, och det var definitivt ett misslyckande då i februari 2022. Sen vid nästa penningpolitiska möte, och redan mellan de här mötena, så var vi ju ute och berättade ganska tidigt, tycker jag ändå, att ja, men glöm våra gamla prognoser. Nu ser vi att inflationen har kommit in högre, och dessutom har det brutit ut ett krig i Ukraina som vi såg. Det blev en ytterligare stor inflationschock förstås. Och då var det ju dags att göra något helt annat, både med prognoser och beslut.
Ja. Under den här perioden som har varit sedan dess har ju Sverige stuckit ut på flera sätt. Du har redan varit inne på att räntekänsligheten är större i den svenska ekonomin, vilket ju innebär att det ni håller på med biter bättre åt båda hållen. Vi har också haft lägre löneökningar än de flesta andra länder och en stramare finanspolitik. Ändå så har inflationen om något varit uppe och vänt på högre nivåer här än i andra länder, trots att alla de här tre faktorerna egentligen talar för att det borde varit en lägre inflationstopp i Sverige. Hur förklarar du det?
Ja, den pusselbit då som inte är med i kronan. Så att, och den har ju definitivt verkat åt fel håll. Och det är framförallt Sverige och Norge har ju haft ganska kraftiga försvagningar av sina valutor. Och norska kronan har ju gått i princip hand i hand med svenska. Och vi har ju sett att varuprisinflationen har varit högre i både Sverige och Norge än i andra länder. Så att sammantaget då, så vi har en hel del gynnsamma faktorer, och sen har vi haft kronan då som verkar åt andra hållet. Nu verkar det ju ändå ha blivit så den senaste tiden, och nu har ju kronan varit hyfsat, den har ju fluktuerat ganska mycket, men den har ju inte följt den här deprecierande trenden det senaste halvåret. Och nu ser vi också att det verkar ändå vara de bra effekterna som börjar dominera. Så att nu har ju inflationen kommit ner snabbare i Sverige än i de flesta andra länderna.
Ja, får vi betalt för det här nu, den större räntekänsligheten, de lägre löneökningarna och den stramare finanspolitiken?
Jag hoppas det. Ja. Men vi har ju inte sänkt räntan ännu, och det är ju för att vi är ännu inte helt övertygade om att vi är där. Men vi har ju blivit väldigt mycket mer optimistiska inom Riksbanken också.
Ja. Som du också har varit inne på, så verkar det som att Europa och USA går skilda vägar nu med en, om något, accelererande tillväxttakt i USA. Till att börja med blev det ju ingen recession förra året, som många trodde, tvärtom en tillväxt på över 2% i den amerikanska ekonomin. Medan det har varit och ser ut att bli betydligt magrare i Europa och euroområdet och även Sverige. I normala fall så brukar den amerikanska centralbanken agera först. Den brukar höja först och sen brukar den sänka först. Nu ser det inte ut att bli så. Vi vet ännu inte, men det verkar inte så. Är det de här stora stimulanserna i första hand som ligger bakom, eller är det något annat?
Det är ju flera olika saker, skulle jag säga. Till att börja med, i USA så var det ju större stimulanser och framförallt väldigt expansiv finanspolitik. Penningpolitiken har ju varit snarlik. Så att de fick ju mer efterfrågedriven inflation än vad vi fick i Europa. Så det är en bit av det. Sen har ju de mindre räntekänslighet än de flesta andra europeiska länderna också. De, typiskt sett sitter man ju med en bunden ränta i 30 år. Så att hushållen har ju inte känt av ränteuppgången på samma sätt. Absolut inte som i Sverige, men inte heller liknande stora delar av Europa. I Europa så var dessutom de här negativa utbudschockerna, framförallt via energipriserna, betydligt större än i USA. Och det här har ju satt spår kanske främst på den tyska ekonomin då, där gaspriserna blev så väldigt höga. Man ser ju fortfarande spår i den tyska tillverkningsindustrin att de mest energiintensiva branscherna där går fortfarande, eller kanske särskilt nu, väldigt svagt. Och det gör ju att konjunkturen är ju inte alls lika stark som i USA. Och det bidrar i sin tur till att inflationen inte sticker iväg på samma sätt som i USA. Eller sticker iväg, inte, men den har ju, verkar ju börja fastna på en för hög nivå i USA. Och det är mindre risk att den ska göra det i Europa.
Ja, en konsekvens av de här stimulanserna, inte minst i USA, är att det har varit stora budgetunderskott och det har varit statsskulder som har vuxit trots då höga inflationstal. Normalt sett brukar man betrakta inflation som något som äter upp skulder, men de har ändå vuxit. Och det pratas en del om det som brukar kallas för fiscal dominance, alltså att statens skuld är så stor att det påverkar hur centralbanken gör med sin styrränta. Det kostar ju pengar att låna pengar. Ska man vara orolig för det här med fiscal dominance, alltså att centralbankerna hamnar lite i knät på finanspolitiken i exempelvis framförallt i USA, men kanske även euroområdet?
Alltså orolig tycker jag man ska vara. Men jag
det ligger i jobbeskrivningen för en vice centralbankschef.
Ja, det är ju alltså, penningpolitiken blir ju mycket lättare att bedriva om man har finanspolitiken under kontroll. Det är en förutsättning för att man ska kunna få låg och stabil inflation. Milton Friedman sa ju för länge sedan att inflation det är alltid ett monetärt fenomen. Men där har ju modifierats. Någon, nu minns jag inte vem som sa det först, var att ja, inflation är alltid ett finanspolitiskt problem. Och det ligger mycket i det. I grunden har ju de här stora inflationsepisoderna som världsekonomin har gått igenom historiskt har ju ofta handlat om att man har fått en sån här fiscal dominance, att man har stora skulder, man kan inte få tillräckliga intäkter till statskassan och man måste finansiera det på olika sätt genom att hålla räntan låg eller kanske till och med trycka pengar och skicka till finansdepartement, regeringar och så vidare. Så att det är ju verkligen centralbankernas jobb att bevaka den här risken. Men jag antar att din fråga är mer om är vi nästan där nu i USA?
Ja, eller åtminstone om du alltid är orolig för att det ingår i jobbet. Är du mer orolig nu än du har varit tidigare?
Nej, men det vet jag inte. Och jag vill inte liksom utvärdera andra länders finans- och penningpolitik i detalj heller. Men det är klart att det är ett problem. Och på sätt och vis, tittar man på de dokument som har kommit från Internationella valutafondens möten som pågår just nu, så är det ju väldigt mycket som handlar om skuldsättningen. Och det var det idag, i morse eller igår som de kom med någon sån här fiscal monitor och pekar väldigt tydligt på budgetunderskotten och skuldsättningsnivån i USA och Storbritannien. Men även i Italien nämner de det där. Så det är ju inte bara ett amerikanskt fenomen.
Nej, okej. Som sagt så slutar du om en dryg månad efter 11 år ungefär i direktionen. Vilken är den största lärdomen från den här perioden?
Oj, ja, men det kan hon inte peka på en enskild. Det har ju varit 11 väldigt innehållsrika år. Det går ju inte att föreställa sig hur världsekonomin eller svensk ekonomi ska utvecklas under de kommande 10 åren. Jag höll ju ett publicerat anförande igår som fokuserade på Riksbankens kommunikation. Och det är väl definitivt någonting som jag hoppas att jag har lärt mig någonting om. Men framförallt har ju det varit väldigt intressant och viktigt i vår penningpolitiska process att fundera på hur kommunicerar vi som enskilda direktionsledamöter, hur kommenterar vi som en gemensam kommitté och hur ska Riksbanken sammantaget kommunicera om penningpolitiken för att bidra till en mer effektivt genomförd penningpolitik. Alltså penningpolitik handlar ju väldigt mycket om förväntningar. Att påverka förväntningar, men kanske framförallt att i grunden ha ett förtroende för det mål som vi har lagt fast. Inflationsmålspolitiken och förklara vad vi håller på med och så vidare. Så där försöker jag lista ett antal, jag vet inte om det är lärdomar, men reflektioner i varje fall som jag har då i det här anförandet som ligger på vår webbsida, Riksbankens webbsida.
Där kan man läsa om lärdomarna. En sak du tog upp, jag hade redan noterat att du är en av de som har varit mest aktiv med att reservera dig, alltså säga att jag håller inte med om det här som ni andra kommer fram till. Och du listade det faktiskt själv, du hade räknat efter. Vid 19 av 62 möten hade du någon typ av reservation. Först vill jag säga att jag tycker det är uppfriskande. Jag saknar reservationer Och jag saknar livligare diskussioner enligt protokollen. Jag har förstått att de äger rum tidigare. Men i alla fall, bra att du har reserverat dig mycket. Vad tror du själv att det beror på att du har varit en sån aktiv reservant?
Ja, varför jag har varit aktiv, det vet jag inte. Och jag, som jag noterar också, så är jag ju inte den som har reserverat mig mest. Utan
nej, men det är, alla... det är stora aktörer du har upp emot som Lars och Svensson. Då var det väldigt livat i direktionen.
Men, jag noterar, det tycker jag är intressant. Jag tror att jag nämnde att jag har funnits 21 olika ledamöter i direktionen sedan den inrättades 1999. Alla ledamöter utom en har reserverat sig mot penningpolitiska beslut någon gång. Och det, min poäng med att ta upp den där informationen är just att jag tycker det är naturligt. Vi har ju en kommitté med, nu är det 5 ledamöter. Vi har olika bakgrund, vi har olika erfarenheter, olika utbildningar och alla människor har förstås olika syn på saker och ting. Det skulle ju vara väldigt märkligt om vi hela tiden landar i samma bedömningar om så svåra och frågor som penningpolitiken alltså vi fattar inte bara beslut om räntan, vi fattar ju beslut om prognosen för hur ekonomin ska utvecklas framåt och vad vi tror om styrräntan framåt, om tillgångsköp och så vidare. Så det är ju helt naturligt att det blir reservationer. Och det var lite det jag ville lyfta fram. Jag har sett en diskussion i USA om att man är lite, en del utomstående bedömare är lite oroade över att under de senaste åren blivit färre reservationer i deras penningpolitiska kommitté. Så jag tyckte det var lite intressant att titta på hur det ser ut för Sverige också.
Ja. Vilken av dina då 19 reservationer önskar du helst att du hade fått gehör för?
Ja, det där var ju 19... penningpolitiska reservationer. Jag tittade bara på de penningpolitiska besluten. Vi fattade ju beslut om annat också. Jag skulle väl säga kanske november 2020 när jag reserverade mig mot att utöka tillgångsköpsprogrammet i det läget. Tror jag hade varit bra för Riksbanken om vi hade fattat ett annat beslut. Mer i linje med vad jag tyckte då.
Det hade varit min gissning ska jag säga. För det var ju, där stack det ut då. Och de här köpen har ju fått kritik från Riksrevisionen. De har också resulterat i att ni nu begär ett kapitaltillskott från riksdagen på nästan 44 miljarder kronor. Det uppstod ju en hel del förluster till följd av det här innehavet då. Borde du ha protesterat ännu mer? Eller?
Det är svårt att säga. Man ska inte protestera för sakens skull. Jag tycker har man gjort en markering, protesterat mot beslut när det genomförs. Det är ett ganska stort steg sen att riva upp tidigare beslut och hålla på och tjata om att även vid nästa möte säga att ja, men nu borde vi ta ett steg tillbaka och göra om allting. När man vet att majoritetssynen redan är en annan. Så att det där är en lite svår fråga tycker jag. Men man kan ju påpeka saker i protokollen också som jag också är inne på i mitt anförande igår. Jag tycker protokollen fyller en väldigt viktig funktion för oss i direktionen att kunna framföra synpunkter och vissa nyanser på besluten utan att det ska liksom förstöra och obstruera hela beslutsprocessen. Det underlättar för oss att fatta beslut när vi samtidigt kan komma med nyanser i protokollen.
Ja, de här pengarna, för många tror jag att det framstår som frustrerande att 44 miljarder av skattemedel ska gå för att fylla på er kassa för att ni har hållit på och köpt räntepapper. Andra centralbanker har ju ett annat upplägg. Jag menar förlusterna, det har ju varit samma typ av förluster i hela centralbanksvärlden och som andel av BNP är väldigt mycket större
väldigt mycket,
än ja. Jag tror Schweiz har 22-18% av BNP eller något liknande. Alltså väldigt stora tal. Borde det liksom upplägget var annorlunda i Sverige, mer likt det är i andra länder, så att det inte blir en sån här smäll. Ni tar ju upp orealiserade förluster men inte orealiserade vinster exempelvis. Har du någon tanke kring det?
Nej, men man kan fundera på det där upplägget och det är ju inte vi som har bestämt hur det ska se ut, utan vi fick en ny riksbankslag på plats i början på 2023 som i ganska mycket detalj bestämde hur sån här återkapitalisering ska ske och när vi måste be om mer pengar och så vidare. Det där kan man fundera på. Det tycker jag är mer en politisk fråga som jag gärna lämnar till politiska systemet. Det som är viktigt är ändå att en centralbank har en långsiktig intjäningsförmåga. Det finansiella oberoendet är en del av centralbankernas självständighet som bidrar eller som liksom lägger grunden till hela inflationsmålspolitiken. Så att det tycker jag är viktigt. Sen måste man ha med sig då, det är skillnader mellan säg Schweiz eller USA. USA har också gjort större förluster än än vad vi har gjort och Sverige. Och stora skillnaden här är ju just den underliggande intjäningsförmågan. Där är ju sedelefterfrågan så stor i de länderna. Jag tror i Schweiz så är väl sedelmängden runt 20% av BNP och vi har knappt 1% av BNP i Sverige. Och det gör att på lite sikt så finns det ganska gott hopp för de centralbankerna att återbygga eget kapital genom att de kommer att göra vinster och inte betala utdelningar till sina huvudmän under ganska många år framöver. Då. Riksbanken har ju inte samma underliggande intjäningsförmåga på grund av att det här så kallade senioraget, alltså de pengar man tjänar på att folk efterfrågar räntefria sedlar från centralbankerna, det är väldigt litet i Sverige. Det här var ju någonting som vi, framförallt jag höll ett eller två tal om det för ett antal år sedan, just om att vi har mindre risktolerans på Riksbankens balansräkning än vad andra centralbanker har. Vi kan inte lika lätt hantera de finansiella förluster som kan uppstå när vi har en stor balansräkning som andra centralbanker har.
Nej.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
En konsekvens av det ni har gjort med värdepappersinnehavet, ni har börjat sälja aktivt, inte bara låta papperna förfalla, är att er balansräkning rätt snart är ungefär där den var före pandemin. Om ni fortsätter den här takten. Mm. Ni har utökat farten vid ett par tillfällen. Ni har lovat att återkomma under året med någon slags syn på vad ni bedömer är en lagom storlek på balansräkningen. Har du någon uppfattning i den frågan vad den bör vara?
Den bör ju vara mindre än vad vi är nu. Det här höll jag också ett publicerat tal kring för ett antal år 2018 eller något sånt som ligger på Riksbankens hemsida. Och redan då hade vi en mindre balansräkning, men då sa jag att ja, men på sikt så bör vi ha en betydligt mindre balansräkning än vad vi hade då. En av anledningarna som jag tog upp var just den här risktoleransen. Vi har inte, alltså har man en stor balansräkning så blir det mer finansiella risker. Möjligheter att man gör vinster men också möjligheter att man gör förluster då. Riksbanken har inte riktigt kapacitet att hantera de riskerna, men framförallt i grunden handlar det om annat. Jag tycker centralbanker ska ha ett ganska litet avtryck på de finansiella marknaderna så länge marknaderna fungerar bra. Statsskuldsmarknaden till exempel, det är ju bra om skulden ges ut av Riksgäldskontoret och marknaden prissätter de tillgångarna, att inte Riksbanken är inne där så mycket och påverkar priset. Nu tror jag inte att vi har haft någon jätteeffekt på det, men när vi köper och säljer eller tar bort obligationer från marknaden så blir det ju en viss effekt förstås. Sen exakt var det här ska landa på sikt, som sagt, det är något som Riksbanken ska återkomma till. Jag tror det blir efter att jag har slutat då, om jag får gissa.
Men ditt medskick är i alla fall ändå att du tycker att den ska vara ganska liten, mindre än 2018. Enligt talet sen, som
ja, men alltså den analys som jag förde fram där 2018, den tycker jag fortfarande håller. Sen växer ju ekonomin nominella termer hela tiden och så vidare. Jag minns inte exakt vilka nivå vi var på då. Här måste man ju ta in också ett antal aspekter kopplat till, ja, dels hur mycket valutareserv som vi bedömer är lämpligt att hålla. Det påverkar också balansräkningsstorlek. Där har vi också sagt att det är någonting som aktivt funderar på och ska återkomma till valutareservens storlek. Man måste också fundera på hur vårt styrsystem fungerar, alltså hur vi implementerar penningpolitiken och hur det eventuellt samspelar med bankernas behov av att ha väldigt likvida tillgångar, kopplat också till regleringar som vi alltså myndigheter både i Sverige och globalt lägger på bankerna, att de måste ha väldigt likvida tillgångar. Så att allt det här samspelar. Och det kan ju ändras lite över tiden. Så precis var den här analysen landar, det kan jag inte uttala mig om idag.
Nej, och kanske inte vid något så många ytterligare tillfällen heller. Nej. Eftersom du snart lämnar direktionen. Stort tack Martin Flodén för att du kom hit. Tack också alla som har lyssnat. Den ordinarie podden är tillbaka faktiskt redan den 29 april. Det kommer ju Valborg och 1 maj där. Ta hand om er så länge. Hej då!
Du har hört Makrorådet special. En podcast från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DI:s andra poddar. Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnar.